Då rullar vi igen. Vi sitter fortfarande kvar i en bil på en parkering någonstans i poddvärlden. Det här avsnittet är inspelat ungefär 5 minuter efter det förra. För vi kompenserar ihop lite grann. Men eftersom det är olika områden och det blir bra långt och så, så tänker vi att vi kan kunna dela det här i 2 olika avsnitt.
Ja, och lyssnade du inte på det innan så tycker jag att vi gör det. För det var ett väldigt... det var en rapport från Hongkong helt enkelt.
En rapport från Hongkong. Det låter som att det är någon sorts kolonial, du vet, så här. Jag tänker att jag går runt i tropikhjälm och dricker gin och tonic för att inte bli så sjuk. Och bara såhär, mamma, mamma, jag ska redovisa från kolonin i öst.
Ja, men det var ju precis så det var.
Det var det som hände. Ja. Har du inte hört avsnittet så var det som hände. Nu kommer ett annat avsnitt.
Eller hur? Och det rullar vi här. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Ja, det har ju varit en ensam vecka för mig när du inte är i Sverige och vi inte kan podda. Då blir det ju liksom sådär att man måste liksom podda för sig själv i köket när man lagar mat.
Åh, herregud, håller du på med sånt där?
Nej, men jag har försökt. Nej, men jag får liksom säga, man får ju idéer till podden naturligtvis. Just så man har ju it. Liksom, man skriver ner och så ska man komma ihåg vad man har skrivit det och sådär, små lappar. Och jag är ju inte jordklotets mest organiserade människa, utan jag lever väldigt mycket på att jag är skitbra på att ta saker på uppstuds.
Ja, men det är ju fint. Ja. Men nu ändå, det här kan vara ett av de mest väl-researchade avsnitten som vi har haft då, med ord.
Ja, skulle man kunna tro. Men i alla fall så är det... Jag tänker att jag vill börja med... För den här podden funkar ju lite så att vi har spanar lite hit och dit och sådär.
Ja, ja, visst, absolut.
Och vi har lite olika spaningar. Och jag skulle vilja återknyta till... För några veckor sedan så kommer du ihåg att vi pratade om Sara Danius. Och hennes sommarprogram som jag hade hört. Och som du faktiskt sen hörde också.
Sen gick jag hörde också. Det var jättebra. Hon har ju 2 stycken olika. Båda 2 var väldigt intressanta. Mm. En fantastiskt intressant person som jag saknar att hon inte är med i Svenska Akademin. Jag bryr mig inte om Svenska Akademin. Förutom att jag saknar henne.
Ja, och jag visste ju knappt vem hon var innan. Och nu vet jag jättemycket. För då gick jag ju och köpte hennes 2 senaste böcker. Den ena som är en längre bok om realismens författare. Som jag undervisar om varje år. Och sen så den här som jag sitter och håller i. Som heter då Husmoderns död och andra texter. Som är en som vanlig pocketstorlek full med olika essäer.
Oh.
Ja, och jag har kommit på, för det första sådär, jag har ju elever som skriver essäer varje vecka. Mm. Eller nej, men i alla fall en gång om året. Mm. Sådär, att det är en väldigt, jag brukar ju liksom tänka att det är en ganska svår form av text. Mm. Mm. För att den ska ju både vara underhållande och vetenskaplig på samma gång. Mm. Men just den här boken, jag har skrattat högt flera gånger. Mm. Jag lär mig nya saker och den är löjligt intressant och välskriven, ungefär som en sommarprogram. Det är inte svårare att ta till sig än så
du köper en ny klassuppsättning i den här boken sen?
Nej, men jag ska nog använda några av de här essäerna sen.
Men
jag tänker bara lite så här, för att det är ju sådär, det är ju en sak. Mm. Men, och framförallt Husmoderns död, som är första essän i den här boken, är ju briljant. Och den satt jag på spårvagnen och skrattade högt. Men jag ska faktiskt, det är inte alls det jag tänkte dela med dig, utan jag tänker att jag ska visa dig en bild, och det är ju fantastiskt bra poddmaterial. Men om du ser här, det här är en bild som är ganska känd, som man får se varje gång man går på gymnasiet, i alla fall mina elever. Mm. Det är en dikt som har skriven av Apollonière, som är en modernist. Mm. Som då ser ut som en bild i den här fallet. Vad ser den ut som?
Det är Eiffeltornet, absolut. Ja. Jag lägger ut den här bilden på vår hemsida, kan man kolla på den. Om du skickar den till mig så kan jag lägga
ut. Ja, det ska jag göra. Ja. Och han gjorde andra dikter där det här är liksom...
Nice.
Ja, han gjorde liksom dikter som såg ut som bilder. Det var hela idén då att han försökte liksom skriva i. Det här ser ut som en dam med hatt då. Och så la han in orden. Och i en essä som Sara Danius skriver så sitter... sitter, som heter Pappas bibliotek, så sitter, för du tänker dig att den här Apollinaire som var verksam typ 1917, franska revolutionen, eller franska revolutionen, men ryska kanske.
Ja, absolut.
Och han sitter då på ett stambord i Frankrike, i Paris. Och han låter sig intervjuas av en stor journalist vid tidpunkten, och de röker och diskuterar sådär. Och då i den här så får han ur sig att såhär, då frågar journalisten såhär, kommer boken att försvinna? Den är på nedgång. Inom 1-2 århundraden kommer den att vara död. Boken har en efterträdare. Den enda möjliga efterträdaren i den fonografiska skivan och den cinematologiska filmen. Man kommer inte behöva lära sig läsa och skriva. Säger då Apollinaire 1917.
Just det.
Efter en stund... alltså, han kan tänka sig då några typograferade verk i väntan på de nya. Men inom 1 eller 2 sekel så menar han på att då kommer boken vara död.
Det är en ganska bra framtidsspaning.
Alltså, eller hur?
I termen av framtidsspaningen så är det en ganska vettig liksom, så här, ja.
Ja, och det här...
alltså, boken kommer inte vara död, men det betyder inte alls samma sak som han gjorde 1917.
Nej, och det har ju gått 100 år sedan dess.
Ja.
Och boken är ju inte död, men den är ju ändå väldigt... Alltså vi lyssnar på talböcker istället.
Ja, visst.
Det är ju liksom så folk gör. Och den är ju ganska bortträngd av tv-serier och lite...
Det är cinematografiskt också. Det var som att han förutsåg Netflix i den här texten.
Ja, eller hur? Och samtidigt som då... Samtidigt så längre fram i den här essän så är den 1200... Så citerar hon en 1200-tals person som höll på med att skriva. Och när han skulle definiera... det finns 4 sätt att skriva böcker, säger han. Från 1200-talet.
Ja.
Och hon menar ju på, hon försöker dra liksom det här att bildning, att det här idén om att författaren som ett universalgeni som skapar och är originell och så. Mm. Det är en parentes i jordens liksom, historia.
Just det.
Ja. Och den här 1200-tals personen som jag glömt namnet på, som jag inte hittar nu. Mm. Han sätter, i alla fall säger att det finns 4 sätt att skriva böcker på.
Mm.
Det första är att skriva av. En redan befintlig bok. Vi har 1200-talet, vi har ingen tryckbok. Det andra är att skriva av och samtidigt lägga in, liksom ändra lite så att det blir lite bättre.
Ja.
Det tredje sättet är att skriva av en redan befintlig bok och lägga in kommentarer. Så att man kommenterar det som redan skrivs. Och det fjärde sättet är att man skriver en ny text utifrån en gammal text där man då kompletterar med andra saker som redan är från en annan bok tidigare. Det är alltså inte möjligt på 1200-talet att skriva en hel unik text eftersom den alltid står i dialog med någonting som redan skrivits.
Just det.
Och det är ju sant, för så är det ju.
Ja, ja, visst.
Och det visste de på 1200-talet, men det vet vi ju inte riktigt idag.
Nej, på ett sätt kanske inte. Men alltså, man pratar ju som musik, för exempel. Mm. Man pratar ju som andra uttryckssätt. Så det kanske, det är ju inte himla konstigt egentligen. Men jag hör vad du säger. Vi är inte så vana att prata på det sättet. Så.
Nej, och vi pratar inte oss om det. Alltså, vi är väldigt sådär, du får inte plagiera.
Nej,
du får inte göra det. Och du får alltså, vi pratar mycket om det i skolans värld. Så. Samtidigt som allting du skriver står ju alltid i dialog med någonting annat.
Nej, men jag pratar mycket med mina elever om det. För när de skriver så här faktatexter, de har ju hållit på med en del av det. Men de håller på just nu i ett område om kroppen och så. Framförallt mina 4 sätter på att göra det på det. För de behöver ha så på tydliga ramar liksom. Jag ser till att de så här, hittar 5 intressanta saker i texten och skriver. Och då tycker de att det är jättefuskigt att få skriva av fakta som någon annan har skrivit. Och då försöker vi prata om att säga, du kommer inte bedriva egen forskning på det här området, utan liksom, du kommer ändå så här, behöva utgå från sånt som någon annan redan vet. Och de har på riktigt svårt att acceptera det, för det är så hårdkodat i deras sätt att se på sig själva, i deras roll på plats i skolan. Att de tänker inte att man kan vara där och liksom, alltså lära sig av andra. Eller lära sig saker som andra kan. Eller så.
Nej.
Och det bygger på att det säger, okej, men då tar jag den här grejen. Och så här, förstår jag det? Ja, men då kan vi ta det. Bra. Kopierar hela skiten, så jag uppenbarligen inte fattar någonting.
Nej.
Men jag hittar några saker som är intressanta. Det här tyckte jag var bra, det tyckte jag var bra, det tyckte jag var bra. Bra.
Ja, och så formulerar man det till en.
Ja, man sätter det i ett sammanhang och sådär. Så.
Mm.
Men liksom, så här, du kan inte ändra på fakta. Du kan inte ändra på det som är.
Men, nej, jag tycker att vi har en annan huvudstad i Frankrike idag.
Nej, visst. Eller så här, men om de vill skriva vita blodkroppar gör så här, vad ska jag skriva då? Om att du gör det där. Alltså, det finns ju inget annat. Men vi har haft mycket diskussioner om det. Kring, så här, vad är det som är...
Mm.
plagiat på för mycket och vad är det som är plagiat på ett sätt som är det så här, men jag hämtar ju fakta som någon annan vet som så.
Ja.
Så den biten, att landa i det på ett bra sätt, det finns någonting i det, och det är naturligtvis på en mycket högre nivå, precis det du pratar om. Alltså på samhällsnivå.
Ja, ja, nej, men det, och det är lite så här hur vi ser på bildning och hur vi ser på författarskapet och hur vi ser på liksom Nobelpriset, tänker jag. Men, ja, men lite sådär. Ja. Men lite också hur vi ser på våra elever och plagiat. Och, jag tänker, internet startades ju för att vi delar saker med varandra. Och vi är tillbaka in i det. Det tog bara liksom 100 år.
Just
det. För att det är ju 1800-talet som man började med författarens geni. Och nu är nog snart författaren död.
Nej, det var 100 år av författarskap. Ja. För dem.
Nej, men lite så.
För de, apropå det med det cinematografiska som skulle ersätta då, så hittade jag ett klipp på YouTube som jag delade med dig, för jag tyckte det var väldigt viktigt och intressant. Och som jag tänker, det vill jag lyfta här också. Det pågår i USA just nu på delstatsnivå, i flera delstater. Flera delstater, jag tänker, så här, ganska, inte våldsamma, men ganska så här, kraftfulla lärarstrejker. Mot liksom en underfinansierad skola, mot liksom en djupt orättvis skola som liksom underblåser olikvärdighet och så. Jag tror på någon sorts moralisk plan att som lärare är man skyldig att sätta sig in i hur kollegor har det i andra delar av världen.
Mm.
Det är inte vi som har skapat de problemen eller så. Men att liksom sätta sig in i det och känna någon sorts solidaritet ett par minuter med kollegor som liksom kämpar för helt fundamentala liksom behov. Så.
Mm, mm.
Det här klippet är 5-6 minuter långt. Det är inte alls särskilt avancerat. Eller så. Man borde ta några minuter och sätta sig in och läsa det. Och ta sig in till det, googla upp lite fakta och sätta sig in i hur det är och vara lärare.
Absolut. Bara den grejen att du kan inte leva på din lärarlön utan att de jobbar 2 jobb.
För det är jättemånga lärare som jobbar extra. Eller så.
Och det är ju helt galet. Och samtidigt som de måste sitta uppe på hela nätterna för att skapa material som inte finns. Visst, köpa. De går till, det har jag läst någon annanstans, att man går till IKEA och hämtar pennor. För det är gratis pennor där och ger till sina elever.
Ja, visst. Det finns liksom försäkringsbolag som tar ut lån. Eller lånförsäkringsbolag. Man säger banker som ger ut lärarlån. Så man kan liksom låna pengar för att köpa klassrumsmaterial. Så.
Mm.
Vilket är helt rubbat att man ska behöva finansiera det själv. Det finns skolområden där man liksom lägger ner en dag i veckan. För man har inte råd att anställa lärare 5 dagar i veckan. Utan då får barnen gå 4 dagar i skolan istället för 5. Och liksom, vad gör det för ett barns utveckling? Eller så. Ja, men, någonstans är det vi håller på med liksom också bara så här, en mängdsport där man behöver så mycket tid som möjligt. För att någon gång kommer du fatta någonting och då är det bra.
Eller så. Ja, men det är ju, alltså, man känner ju sig ganska privilegierad när man ser det där.
Verkligen, verkligen. Mm. Alltså inte, och det är inte för att förringa att det finns lärare i Sverige som kämpar och sliter, men det här är någonting, man behöver ändå sätta sig in i hur kollegor har det på andra ställen.
Ja, och det här är ändå USA och det är ett så kallat rikt land.
Ja, visst.
Ja. Men ja, det är 5-6 minuter som är väl värda att se, och man häpnar faktiskt, måste jag säga, och jag visste ändå en del innan.
Ja.
Så, det tycker så jag.
Man, kollar på det här klippet, sen får man googla upp de här skolorna och får man själv hitta lite sådär, vad kan jag läsa mer? Vad kan jag engagera mig? Vad kan man göra? Vad kan man skriva? Liksom så. Jag tror att det finns en poäng med professionell solidaritet.
Eller hur? Det tycker jag absolut. Och apropå det här med att kämpa och apropå det här med att vara liksom upp till kamp, så tänkte jag, så har jag listat en lista den här, när du har varit borta nu i Kina, så har jag listat 5 saker som gör mig galen med det svenska skolsystemet.
Ja, men det är fint, nu kommer det liksom teser som ska spikas upp på porten till Schillerska gymnasiet, nu kör vi.
Ja, eller hur, nu är jag Martin Luther den tyske.
Visste du att en av de teserna var att judar är som ormar?
Ja, jag vet ju dessvärre det. Han är inte helt skärmig. Jag vet inte om det är faktiskt det. Nej, han har skrivit en text, det är inte teserna. Men det är en text där han tyckte det. Han skrev en hel bok om att judar inte är så himla trevliga. Så att Martin Luther är ju, vi kan väl prata om honom.
Men jag har inte hållit tidens tand. Men själva protestgrejen och så här.
Ja.
Jag är med dig.
Ja. Så här, 5 saker som gör mig galen. Och den första saken på den här listan, om man nu ska, det här handlar liksom om man, så här, diskussioner i min omvärld och liksom så där, folk som försöker ändå göra bra grejer i skolan eller förändra saker i skolan och så.
Ja.
Då är det ju så här, det första som gör mig galen på riktigt, det är beslut som fattas långt ifrån verksamheten, alltså så här på förvaltningsnivå.
Mm.
Som inte har de här besluten har vare sig fokus på eller förståelse för den verksamhet som de har fattat beslut om. Är du med?
Ja.
Och det är ju ganska ofta så att vi får såna här övergrip, och de går över allt. Alltså det har ju med budget att göra. Att nu ska ni spara 5 miljarder miljoner. Ja, ja, ja. Och det får ni bara göra. Ja, men det går ju inte, för att vi har ju liksom fått 37 miljarder barn fler. Mm, ja, men det spelar ingen roll. Alltså du vet, sådär. Mm, det gör mig naturligtvis galen. Mm. Så. Men det finns andra saker som då i den här saken som gör mig galen. Mm. Så. Det är ju då att vi har då i skolan, i de här, att vi har så här övergripande beslut som fattas liksom, som är långt ifrån verksamheten.
Mm.
Så har vi då någon slags idé om en platt organisation där varje lärare måste vara med och fatta alla beslut som ska ske på den och enskilda skolan.
Men det går till det lite tvärt emot, är det precis så? Nej. Vi ska inte besluta uppifrån, vi ska inte heller ha att alla får bestämma.
Nej, ja, precis. Nej, jag säger ja. Men jag säger att jag blir galen. Jo, men alltså så här, om vi har en, vi har ett beslut uppifrån. Ja. Men sen har vi ju då också någon idé om att när vi väl ska fatta lokala beslut på skolan, då måste alla 70 lärarna vara med och fatta beslut inom
så det är
alla områden.
Det är inte samma punkt, utan det är olika.
Nej, det är två olika punkter.
Ah, okay, okay.
Så här, första punkten är att när det fattas övergripande beslut som gäller alla på någon väldigt hög nivå, då är det liksom, då är det utan fokus på verksamheten. Nästan alltid. Och det har aldrig någon fokus på att eleverna ska lära sig mer eller att vi ska utveckla verksamheten.
Men får jag bara säga någonting emot det?
Ja.
Jag tror att ofta om man har, alltså så här, vi jobbar så här, vi ser det här, vi gör så här och så.
Mm.
Och du kommer in någon utifrån och vill bara utmana och bara säga, men har ni tänkt på det här? Har ni sett de här biten och så?
Mm.
Så möts man av precis den kritiken. Alltså, det är också ett sätt att försvara sig mot att slippa liksom behöva tänka utanför det som finns.
Mm.
Alltså så. Men om man jobbar på nivå, man ser så vi har, i Göteborg har ni bara 100 skolor jobbat där till med siffran.
Mm.
Och så ser man att de här 10 är svindåliga på att komma igång med det här och det här.
Mm.
Så de andra 90 har kommit fattig.
Mm.
Det är väldigt svårt att komma in och börja säga, nu, hallå, de här grejerna. Utan att säga, men varför får inte vi göra på det? Det är precis de orden du säger.
Ja, fast absolut. Men vad som gör mig galen är ju när de säger så här att nu måste du också ta tag i liksom, man, det brinner ju. Alltså, nu ska vi höghöjdstäda här.
Just det.
Ja. Alltså det är den typen av beslut. Ja, men, om vi är höghöjdstäda här så kommer inte eleverna få göra sina nationella prov. Nej, men nu har vi upphandlat höghöjdstädningen så nu ska den göras.
Det är den nivån av beslut
jag menar som liksom inte gynnar någon.
Jag skulle vilja säga så här, det finns inte i alla förvaltningar.
Nej, men den finns i min och den gör mig galen.
Ja, men jag tror det är skillnad på att jobba i en storstad kontra att jobba i en mindre organisation.
Absolut. Men, och sen är det, men jag, samtidigt som jag blir galen på att alla måste vara med i alla beslut. Det är nummer två. Att, varför ska jag vara med och besluta om vilken konst som ska sitta på väggarna? Och varför ska jag vara, det kan väl en liten grupp vara utsedd för, eller vad vi ska, hur vi ska planera avslutningen, eller hur vi ska göra med någon utvecklingsgrupp som utvecklar det ena med det tredje, så gör jag som de säger. Men Nessie, det går inte. För det kommer vi till punkt nummer tre. Författar vi då en beslut i den här helt hopplösa platta organisationen? Om vi väl kommer fram till någonting och säger att nu ska vi göra det här.
Mm.
Det här ska vi utveckla. Nej, men då kommer den här. Nej, men varför ska jag göra så? Jag gör väl som jag vill. Jag är ändå lärare. Och jag vet ändå vad jag vill göra. Och då tänker jag inte göra det som alla har bestämt. För att jag vill göra som jag själv alltid har gjort när jag har bestämt det.
Alltså, fan,
jag
hatar det.
Känner du igen det?
Ja, visst.
Och då någonstans så har jag fått gråa hår och är fullständigt galen. Och det är liksom på något sätt, det finns någon genuin tro i det här landet. Mm. Att om man är motvall så inte gör som vi har bestämt gemensamt. Mm. Då är man en riktig lärare.
Just det. Ja, men vet du vad jag ser framför mig någonstans i hela det som vi pratar om nu? Med tre stegen. Du vet Dantes Inferno, så här, 7 nivåer av helvetet. Ja. Eller, ja, 7 kretsar, så. Det är lite den nivån fast liksom av hur beslut fattas eller så.
Ja.
Det är liksom bara, nej.
Nej, men precis. Och då kommer man ju då till att kommer vi till punkt nummer 4 nämligen. Mm. Och det är det att oförmågan att följa beslutet om nummer 3. Mm. Och då är vi punkt nummer 4. Och jag tror ju förvisso att just det här att oförmågan i punkt nummer tre, mm. att vara motvalls, liksom, att man då tror att man är en riktig lärare, att det egentligen kommer sig av att man på punkt nummer ett får massa så här icke-utvecklande, alltså nu ska vi spara 45 miljarder, inte, alltså, finns det ingen som tanke men på utveckling.
Men besparingsgrejer är ju en annan sak, för liksom pengar är pengar, de finns, ja. De som finns.
Men jo, men det är ju oftast...
Högutställningen är ändå en annan kategori.
Ja. Ja, fast den handlar ju också om att nu måste vi göra den för att nu blir det billigare att göra den nu än sen.
Jo, men det är också en sån grej. Men, mm. men det finns liksom... Jag tycker man ska följa på ekonomi och sådana beslut.
Absolut, absolut. Ja. Men, absolut. Men jag tror liksom att eftersom det finns en ganska många... en dos av idiotiska beslut som man känner, varför ska vi göra så här i skolans värld, som gör att då får, varför ska jag följa några beslut överhuvudtaget, för att det finns en dos som inte är så smarta.
Men även idiotiska beslut måste man ju följa.
Ja.
Det är ju en tjänstemans liksom
roll. Fast det tycker inte lärare, för att då har man någon så här tro. Och det här är nummer fyra då. Mm. Man tror att det när man pratar om tillit till lärarens profession och kunskap, att det handlar om att läraren alena kan fatta alla beslut själv som rör de elever som de undervisar, utan att samarbeta, utan att prata med sina kollegor, utan någon form av försök till utvecklingsarbete. Mm. Och att man då tror att om någon säger utvecklingsarbete, då säger man, ja, men det är new public management och det är bara att spara pengar och du ska bara... Och att jag som lärare besitter någon slags hemlig, odefinierad kunskap som gör att de fattar, att jag fattar rätt beslut i alla lägen, eftersom jag minsann är lärare.
Man kan fatta beslut om allting på alla nivåer, för man ser alla perspektiv, men gör ju inte det.
Nej, men det tror man ju. Mm. Och att om man då, om jag skulle då ifrågasätta, men du kanske inte kan fatta det här beslutet för alla de här eleverna, för att du ser ju det bara utifrån ditt perspektiv, då har jag inte tilltro till lärarprofessionen.
Nej, men det är jävla skitsnack. Det är, alltså, vilket svammel. Ja. Att man liksom, att det skulle vara synonymt, att det skulle vara så här, bara för man inte liksom, nej, men alltså, ja.
Och då tänker jag att då blir det punkt nummer fem som gör mig galen. Och det har ju med att göra att det gör ju att vi inte på något sätt någon gång satsar, pratar om eller lägnar några sekunder ens åt utvecklingsarbete.
Nej, men det är det vi pratade om i det förra avsnittet. Alltså, i proportionen, men alltså liksom hur mycket tid och energi och resurser och timmar och så vi lägger på att utföra kontra hur mycket tid och energi och resurser vi lägger på att utveckla skolan.
Ja.
Så är det absolut så att vi lägger all... Alltså hade ett företag jobbat på det sättet, så hade det företaget gått i konkurs direkt. Ja. Hade ett land jobbat på det sättet, så hade landet blivit fattigt inom en generation.
Mm.
Alltså så. Och det är det som gör att vi sitter kvar i massa praktiker som är så här, hur kan vi inte ha släppt de här grejerna?
Ja, och hur kan...
Det var jätteintressant att göra en sån lista bara i sin egen verksamhet. Hur kan vi inte ha släppt de här grejerna? Hur kan det vara att vi fortfarande håller på med det här sättet och tänker på det här sättet? När det finns liksom hjärnforskning som är så här, när det finns psykologi som, psykologisk forskning som vet att det är så här, när det finns utbildningsvetenskaplig forskning som är så här, vad är det som gör att så lite av det som händer inom akademin och i omvärlden tar sig in i skolan? Det är ju precis de punkterna du beskriver.
Mm.
Jag blir så orkad.
Nej, och jag kan känna så här att någonstans så behöver ju liksom hela organisationen ta något slags ansvar. Men vi
alla
som
behöver avgå, hashtag avgå alla. Det är precis den grejen.
Ja, men för att jag förstår liksom inte hur man kan... Alltså jag förstår verkligen inte hur man inte kan ha någon slags förståelse för att om jag har tilltro till... Jag har tilltro till att läraren är en... Alltså alla lärare vill sina, har en grundkunskap för de har genomgått en lärarutbildning. Jag tror att de utifrån sitt perspektiv kan fatta vettiga beslut. Jag tror massa saker. Men jag tror inte att bara för man har genomgått en lärarutbildning att man är fullständigt allsmäktig. Att man de närmsta 40 åren kommer fatta skitbra beslut som liksom, utan att utvecklas, utan att fokusera på...
Men det är någon sorts pervers liksom, drömfantasi. Kan inte bara alla få göra det man själv vill? Kan inte bara få liksom sen... Vi skiter i alla andra initiativ, vi vill bara vara där jag är och göra det jag gör. Och aldrig behöver bli utmanad, aldrig behöver bli flyttad på, aldrig behöver liksom bli liksom stimulerad eller provocerad eller motiverad att göra något annat. Det finns ju någonting otroligt naivt i det. Och det finns också någonting så här, om man hela tiden jämför sig själv med sina elever.
Mm.
För att liksom jobba med lärare är lite som att jobba med elever. Alltså det finns, ja men det vet man bara från, kolla, ser du runt i rummet under studiedag och ser hur dina kollegor beter sig.
Mm.
Några kommer lite sent, skitsamma vilket. Några är liksom där de antecknar och vill göra allting i förväg. Några, alltså, man, det finns verkligen på det sättet.
Mm, mm.
Vilka är elevmotsvarigheterna till de lärarna som aldrig någonsin vill bli utmanade eller stimulerade? Eller bara säga, nej, jag gör mitt sätt. Jag gör så här, jag vill inte ha det här. Kom inte och säg till mig att du vet någonting som jag inte redan vet själv.
Mm, mm.
Alltså det är liksom de minst sköna eleverna. Det är de absolut svåraste och de som är absolut sämst förutsättningar.
Mm.
Alltså om man skiter i sig socioekonomi och liksom hemförhållanden och så. Och bara kolla på liksom inställning till lärande.
Mm,
kontra liksom vad man för framtidsutsikter.
Mm.
Elever som tänker på det sättet.
Mm.
Som vägrar att tillse att någon annan har någonting som de kan förmedla eller berätta eller så. Eller liksom så.
Mm.
Det är de som absolut sämst förutsättningar utvecklas.
Ja, eller de som säger också så här, men jag, det här funkar ju inte när jag gör det som du säger att jag ska göra med en gång.
Nej, precis.
Jag fattar ju inte med en gång.
Eller så är det inte ditt ansvar. Eller liksom, om man skulle gå igenom hela den där listan och tänka igen, bara rubriker, vad är det för elever? Liksom så. Punkt nummer ett, det var...
Det är beslut från, som fattas långt. Alltså lärare, det är ju liksom när förvaltningen fattar beslut.
Och det är också för att folk som gnäller på det är också en sak att störa sig på.
Ja, men precis.
Varför måste vi göra det här? Jag vet inte.
Och sen är det den platta organisationen när alla klassråd som någonsin har varit.
Ja, precis.
Alltså det som vi som lärare är som argast på, att varför ska eleverna planera verksamheten själva för? Nej, det kanske är bra om någon bara bestämmer vad vi ska göra.
Om det är alla punkter som man kan diskutera på alla sätt så.
Ja. Ja, men precis. Och sen så oförmågan då. Tänk liksom den klassen, när vi bestämde nu att vi ska samla in pengar till klasskassan. Och så bara, nej, fast jag vill inte det.
Ja, just det. Ja, precis. Eller någon som bara säger, vi har kommit överens att vi ska ha det så här och så.
Mm.
Som bara vägrar delta, för man vill göra på sitt eget sätt, som är helt säker på det.
Ja.
Det finns ju något otroligt oskärmigt i det med.
Och sen är det ju tron på att man själv kan allt bäst.
Ja, men det är väl uppenbart.
Och sen var det ju den här att man inte överhuvudtaget, alltså att vi inte lägger någon tid på utvecklingsarbete.
Nej.
Och jag tänker ju själv, personligen så tänker jag ju att de här hänger ihop. Alltså jag tror ju att om man liksom istället från förvaltningens sida hade liksom inte jobbat på att, alltså jag har ju en syster som jobbar på en skola där hon räknar antalet personer som går in i ett rum och jobbar ju för sig i fritidsverksamheten.
Mm.
Men hon räknar ju då hur många gick in, det är ju New Public Management, en annan kommun som vi inte behöver nämna. Men där räknar de då, idag kom det 75 elever in i rastverksamheten under den här dagen. Och det är liksom det hon hinner göra under rastverksamheten. Det är ju New Public Management när den som är dummast, och den är ju fattad långt ifrån verksamheten. Och det är klart att när man får sådana dumma beslut, det är klart att man blir utvecklingsobenägen istället för att man får utmaningar. Men samtidigt så behöver vi skärpa till oss som lärare också och tänka lite längre, tänker jag.
Jo, men det är klart att det är så, för så länge vi är en lärarkår som är på det sättet, väldigt grovt generaliserat, det är ju inte alla lärare som är så.
Nej.
Men det präglar väldigt mycket liksom vår gemensamma kultur och så.
Vi har en kultur som är så. Ja.
Hur ska vi någonsin kunna innovera skolan? Hur ska vi någonsin kunna liksom utveckla skolan? Hur ska vi någonsin komma vidare i det? Om man tänker att framtiden är komplex och okänd, om man tänker att vi behöver rusta elever för saker som vi inte har, bygger på saker som vi har gjort förut och så.
Mm.
Hur ska vi någonsin komma framåt i det?
Mm.
Alltså det liksom det här jakten på det moderna lärandet är meningslös om man har lärare som får sig till det sättet.
Ja, och någonstans så skulle jag önska att vi kunde säga så här, kan vi prata lite om hur våran arbetstid en kvart? Bara så här, behöver vi jobba precis de här 35 timmar förtroendetid eller 10 timmar förtroendetid och 35 timmar i skolan? Mm. Är det ultimata sättet? Kan det finnas något annat utan att alla skriker, ja, men det är liksom, du ska suga ut mig och jag ska jobba ihjäl mig? Nej, men det är inte därför jag vill prata om det. Jag vill prata om det. Mm. Är det verkligen det bästa sättet för att nå de bästa resultaten för både dig som lärare och som elev? Fast från elev först naturligtvis.
Jo, men naturligtvis. Jag förstår precis den poängen. Och det finns någonting i det. Alltså man kan inte lyfta på liksom alla stenar som finns runt omkring.
Nej.
För att det är för infekterat och det är skadligt att det är så.
Mm.
Oavsett vilka slutsatser man drar och vad som är heligt och vad man vill behålla och vad man inte blir att kompromissa på. Så.
Mm.
Att inte ens kunna prata om vissa saker.
Mm.
Nej, Karin, jag blir deprimerad. Jag blir
besviken. Men det var min lista som gör mig galen. Så nu fick du bli galen och så var det bra med det.
Ja, tack. Jag kommer behöva en vecka på mig att återhämta mig från det här.
Nej då, nu släpper vi det och så går vi vidare. Kanske du har en spaning att avsluta det här och binda ihop det här checkavsnittet med.
Ja, apropå något annat så hittar jag en länk till en artikel i The Guardian. Jag har delat några gånger förut med tidningen. Det här är liksom lokalnyheter från Australien. Det är någon rapport som har kommit fram till att säga vi måste liksom, men det är tillbaka till det här som vi pratade om förra veckan med liksom hur man i Kina ser på så här, går från det industriella liksom synen på utbildning till att hitta något annat. Så vad är nästa steg, vad är framtiden, vad är det moderna lärandet? Samma sak i Sverige. Jag tyckte det var intressant att man har såna här rapporter i Australien också. Där man är så här, vi måste gå vidare och hitta nästa grej och så. Att det finns liksom en gemensam rörelse för att så här, söka bara vad är en version av skola och lärande som passar nu?
Eller
som naturligtvis bygger på saker vi gör bra nu. Men som också som vi gjort förut som är bra. Men också som när man öppnar dörrar och tänker sig, vad kan vi göra annorlunda? Vad kan vi göra vidare? Den processen intresserar mig något otroligt. Och det, jag lägger en länk på vår sida. Kan man läsa mer om det? Och så kan man göra det utifrån. I förhållande sig då till kring sig, vad finns det för förutsättningar att ha sådana diskussioner när vi har en lärarkår som är så som du beskrev.
Ja, och jag tänker också att man kan göra det utifrån att Apollonier sa redan 1917 att vi inte kommer att ha böcker om 200 år och att vi nu 100 år senare faktiskt lyssnar mer på böcker än vad vi läser om och så vidare. Alltså det finns ju, det har ju, det går, alltså att man kan se tendenser i nu redan och dra slutsatser utav vår verklighet just nu i framtiden.
Ja,
och att det inte alls är omöjligt, sen behöver man ju inte vara så här domedags att boken är död. Men man kan i alla fall diskutera det.
Det finns ju någonting i det. Så alltså, kan vi finna på vad man menar med död.
Ja.
Död och död är olika saker. Det pratar vi mer om nästa vecka. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss. Nu är det dags att runda av det här avsnittet. Vi hörs igen om ungefär en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det gott. Hej.
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.